Riksradio program 3, klockan är 7.45 och Riksradioprogrammet tar sin start måndagen den 5 maj. Och vi ska börja med att lämna ordet till ekoredaktionen.
Je prišla splošno pravno. Htio na neki način da me osvoji, tako rekao, znate. Sjećam se jedan sastanak u Moskvi 46.
President Tito är död. Här berättar han om sitt möte med Stalin efter en maktkamp som manifesterade jugoslaviskt oberoende. Och sorgereaktioner idag i Belgrad efter dödsbudet. Och Tito, partisanen som blev president, lämnar efter sig ett enat land, men osäkerheten inför framtiden är stor. Vi ska teckna Titos minne och rapportera om reaktionerna ute i världen. En stor del av morgonekot handlar om den jugoslaviske ledarens bortgång. I övrigt i den här sändningen, storkonflikten i Sverige, allt större brist på varor i affärerna. Och i Göteborg drabbas 30 000 elever. Lärarna går i strejk idag. Grekisk tankbåt med 55 000 ton olja på grund i Stockholms skärgård. En väderrapport blir också och tidningarnas ledarkommentarer. Men vi ska börja med president Titos död. Han avled alltså igår kväll efter flera månaders svår sjukdom. Och i Belgrad präglas nu reaktionerna bland befolkningen av djup sorg efter dödsbudet. Gråtande människor sörjer sin bortgångne ledare. Det berättar Sveriges ambassadör Bertil Arvidsson från Belgrad.
Omedelbart vid 19-tiden så blast naturligtvis alla program om i radio och tv. Och man satte på tv igång med en resumé över Titos insats för Jugoslavien. Hela hans kamp under världskriget mot ockupationen och hans motstånd senare politiskt mot Sovjets försök att styra Jugoslaviens utveckling och det nya system med självförvaltning och kollektiv ledning som han har byggt upp. Det var på tv långa intervjuer med folk på gatan där man var mycket rörd och ledsen och uttryckte sin saknad över en man som i 35 år har lett Jugoslaviens utveckling. Det är klart att man har nu väntat i 4 månader och följt de dagliga politikerna och vill ha naturligtvis insett att någon gång måste slutet komma. Men det är uppenbart också att Tito har varit mycket avhållen och att därför saknaden nu är stor.
Så trots den här långa väntetiden så kan man säga att reaktionerna ändå är känsloladdade och så vidare?
De är känsloladdade och jag urterar om att idag när Titos blå tåg för kistan från Ljubljana ner till Belgrad, dit den kommer vid 17-tiden, så kommer gatorna vara fyllda av folk som ska ta emot honom när han kommer till sin huvudstad och sedan ge honom sin hyllning under de 3-4 dagar där kistan kommer att ligga i parlamentet för begravningen på torsdag.
Har det kommit några reaktioner från officiellt håll, också regeringshåll?
Ja, det hela var ju naturligtvis väl förberett. Och man har som sagt både i radio och tv gett minnesord över hans insats. På tv såg man också ett sammanträde med högsta statspresidiet där man visade folket hur man lugnt gick tillväga då man fattade de formella besluten om begravningsterminen som nu ska äga rum och den landsorg som har proklamerats under den här veckan. Man är överhuvudtaget van under de senaste månaderna att se nästan dagligen tv-bilder från just detta presidium, detta kollektiv på 8 personer, en från varje republik och varje självständigt område, som nu ska styra och ta över ledningen efter Tito.
Den jugoslaviska regeringen har proklamerat en nationell sorgevecka efter beskedet om Titos död. Begravningen sker på torsdag och Sverige ska representeras av kung Carl Gustav och utrikesminister Ola Ullsten. Lars Adaktusson hade intervjuat Sveriges Belgrad-ambassadör Bertil Arvidsson. Efter president Titos död övertas nu den politiska makten i Jugoslavien av ett presidentråd på 9 medlemmar. Men vad innebär hans död på sikt? Ja, den frågan kan till att börja med besvaras genom att peka på vilket enormt inflytande Tito hade som samlande kraft i den mångnationella jugoslaviska staten, Bengt Lindroth.
December 1971 var en kritisk månad i Jugoslaviens unga historia. Och den ger också ett exempel på vad Tito personligen innebar för sitt land. I över ett halvt år så hade då intellektuella, studenter och snart också folk inom det kommunistiska partiet i Kroatien bedrivit något som allt mer liknade ett regelrätt uppror mot den jugoslaviska författningen och centralmakten i Belgrad. Man krävde ökad politisk självständighet och större makt över ekonomin åt kroatiska myndigheter. Oron ökade i den mångnationella jugoslaviska staten och bara Titos kraftfulla ingripande satte stopp för det. Han medgav att det funnits vissa orättvisor i fördelningen mellan de olika delstaterna. Tito sa rent av att han skulle avgå om inte problemen löstes. Han gjorde bejublande, storslagna publikframträdanden. Med hård hand så företog han också grundliga utrensningar i det kommunistiska partiet. Ja, allt det här det kunde bara Tito göra. I dagens kollektiva ledarskap avtecknar sig ingen som tillnärmelsevis kan tänkas handla med Titos auktoritet om kriser av det här slaget på nytt skulle drabba Jugoslavien. Och man behöver inte vara alltför fantasifull eller spekulativ för att åtminstone fundera kring den framtida möjligheten. Just idag finns inga direkta hot mot det jugoslaviska oberoendet. Sovjetunionen har tvärtom bedyrat sin goda vilja gentemot den nya statsledningen i Jugoslavien. Men på sikt så ska man ändå inte glömma att Sovjetunionen knappast står overksamt om inre svårigheter dyker upp på nytt i Jugoslavien. Eller vad sker om en annan åldrande ledare, Enver Hoxha, i Albanien faller ifrån och där då skulle ske någon form av kursändring. Ja, då finns kanske ett albanskt kort för Sovjetunionen att dessutom spela med. Sovjetunionen hade till exempel en gång en flottbas vid Albaniens medelhavskust. Vid Titos begravning på torsdag så kommer åtminstone Sovjets utrikesminister Gromyko att närvara. Från USA kommer den nya utrikesministern Maskey, men knappast president Carter. Om detta nu kan tänkas leda till något slags inofficiellt toppmöte, det är väl kanske mer tveksamt. I ögonfallande är istället den uppmärksamhet som Kina idag ägnar Jugoslavien. Partichefen Hua Kofeng själv far nämligen till begravningen på torsdag i spetsen för en stor delegation. En klar markering med andra ord i det diplomatiska spelet på Balkan mellan de båda kommunistiska supermakterna. Trots alla försäkringar från de nya jugoslaviska ledarna både efter Titos bortgång igår och under hans långa sjukdom om landets politiska linje som helt oförändrad så blir alltså osäkerhetsmomenten kring Jugoslavien fler. Till detta kommer att Jugoslaviens plats i den stora icke-allierade rörelsen i tredje världen inte längre är lika självklar och oomstridd som under Titos storhetstid. Så därför känns kanske Titos ord i ett anförande i Helsingfors för några år sedan på den stora europeiska säkerhetskonferensen än mer nödvändiga idag. Om de mindre nationernas oberoende undergrävs, ja då ökar risken för storkriser i samma takt. Det var innehållet i vad Tito sa.
Sadašnji pozitivni trendovi u politici popušten za tenkristi svakako bi veoma brzo došli u krizu ako bi se detant sveo na sporazumijevanje između blokova.
Förhållandet mellan Tito och Sovjetunionen var ju länge mycket speciellt i samband med brytningen i slutet på 40-talet och Titos markering av jugoslaviskt oberoende. Och så här rapporterades beskedet om president Titos död igår kväll i ordinarie nyhetssändning i sovjetisk television.
Глубоко скорбят в связи с кончиной Иосипа Броз Тита, выдающегося руководителя коммунистов и всех трудящихся Югославии, видного деятеля международного коммунистического и рабочего движения.
I en kort kommentar beskrevs Tito som den främste ledaren för Jugoslaviens alla arbetare och kommunister. TV-kommunikén underströk Titos arbete för att bygga upp vänskapen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen. Ett arbete för vilket Tito fick Leninorden på sin 80-årsdag. Så långt Sovjetunionen, hur är då reaktionen i den andra supermakten USA efter dödsbudet från Ljubljana? Här är en rapport från Washington.
I kommentarerna här i USA beskrivs Tito som den sista av de stora allierade ledarna från andra världskriget. Stalin, Churchill, De Gaulle, Roosevelt och Tito, nu är de alla borta.
Frågan här, ända sedan Tito blev sjuk och man visste att hans dagar var räknade, har varit om Jugoslavien ska kunna överleva som ett oberoende land, om Sovjet ska kunna avhålla sig från att ingripa för att tvinga Jugoslavien tillbaka i den folla som landet lämnade när Tito bröt med Moskva 1948. Svaret som gavs igår kväll sedan Titos död blivit känd är att Jugoslavien säkerligen kommer att förbli ett oberoende land, i varje fall tills vidare. Och att Sovjet kommer att avhålla sig från att ingripa, i varje fall tills vidare. Man understryker tills vidare. Om ett par, tre år vet ingen vad som kommer att hända, säger kommentarerna här i USA. President Jimmy Carter själv har alltid talat varmt om vikten av ett oberoende Jugoslavien, men han har aldrig sagt att USA skulle vara redo att slåss för det. Carter har nu efter Titos död hyllat honom och också varnat för terroraktioner mot jugoslaver i USA, något som han alltså tycks vänta. FNs generalsekreterare Kurt Waldheim har sagt att med Tito har en av de sista av de stora gestalterna i vår tid gått bort. Waldheim säger också att Titos del i bildandet av de icke-allierade nationernas organisation har betytt mycket för utvecklingen av Förenta nationerna. Bo Kallström, New York.
Sveriges förra ambassadör i Jugoslavien, Olle Jödahl, träffade personligen Tito i flera tillfällen. Och här berättar han om historien efter kriget. Sovjetiska trupper har hjälpt till att befria Jugoslavien från nazismen. Och bara ett par år senare, 1948, blev det en brytning mellan Stalin och Tito. Olle Jödahl berättar.
Efter brytningen, när Tito vägrade att böja sig för Stalin 1948, så eller i det sammanhanget så skedde en brevväxling mellan Stalin och Tito. Och i ett av Stalins brev var det någonting som alldeles särskilt upprörde jugoslaverna, nämligen att man tog ifrån jugoslaverna äran av att ha befriat sitt land. Det sades att det hade befriats av den röda armén. Det tyckte inte jugoslaverna om.
Titos kamp för att stå fri från sovjetblocket skulle inte bli någon lätt kamp. Det var ju Sovjet som i många avseenden stått modell för Tito. Och det mesta var också inriktat på en intim samverkan mellan de båda länderna.
Hela den jugoslaviska politiken och ekonomin var ju inriktade på nära samarbete och samplanering med Sovjetunionen. Och när brytningen kom och leveranserna inställdes och allsammans avbröts, så det blev praktiskt taget en blockad, ekonomisk blockad emot Jugoslavien från östsidan. Så befann sig naturligtvis Tito och hans land i en mycket svår situation. Men han lyckades upprätta goda förbindelser västerut och fick då leveranser och krediter från det hållet istället. Jugoslavien fick del av Marshallplanen och lyckades få fördrag med västtyskarna om stora ersättningsbetalningar. Det var en framgångsrik politik som Tito lyckades föra.
De kritiska åren efter Stalins död 1953 spekulerades det flitigt om Jugoslaviens framtid. Spekulationerna pendlade mellan anslutning till NATO och en upptining av förbindelserna med Sovjet. Så 1955 blev det möte i Belgrad med celebra gäster.
Ja, det var ju en stor sensation det där mötet. Då kom Chrusjtjov och Bulganin och Mikojan till Belgrad. Och det betraktades allmänt som ett försoningsgest från rysk sida. Men redan på flygplatsen höll Chrusjtjov ett stort tal som kom Tito att mulna. Det visade sig att ryssarna hade överdrivna föreställningar vad man skulle kunna uppnå. Och Tito var inte beredd att gå så långt. Det var återigen självständigheten han slog vakt om. Han ville inte ansluta sig till östblocket. Men han ville ha korrekta, normala förbindelser mellan staterna. Och det slutade också så, efter ganska segdragna överläggningar. Så blev resultatet av det här mötet en deklaration. Den så kallade Belgraddeklarationen, där det utskrevs att varje land skulle ha rätt att följa sin egen väg till socialismen.
Sveriges förra ambassadör i Jugoslavien, Olle Jödahl, berättade om sina minnen av Tito för Ekots Thomas Rosander. Josip Broz Tito blev alltså 87 år gammal. Han led under en längre tid av cirkulationsrubbningar som i januari ledde till att läkarna blev tvungna att amputera hans vänstra ben. De sista 4 månaderna tillstötte allvarliga försämringar i Titos hjärt- och njurfunktioner. Tito drabbades dessutom av lunginflammationer och magblödningar.
Utrikesminister Ola Ullsten säger i en kommentar till dödsbudet att president Titos bortgång är en stor förlust för hans eget land och för världen. Tito skapade ett enigt Jugoslavien med ett unikt system av självstyrelse, samtidigt som han var en ledande internationell statsman. Den socialdemokratiska oppositionsledaren Olof Palme säger att det är en stor förlust för fredsarbetet i världen att Titos statsmannagärning nu är avslutad. Det är i hög grad Titos förtjänst att den alliansfria rörelsen i världen kunnat hålla samman trots de stora skillnaderna mellan länderna.
Och på en del av morgontidningarnas ledarsidor har man hunnit kommentera beskedet om Titos död, Maria Long.
En av århundradets verkligt stora män i europeisk politik. Det omdömet ger tidningen Arbetet om Josef Tito. Den socialdemokratiska tidningen anser att den största faran som hotar Jugoslavien inte kommer ifrån militärblocken utan, skriver Arbetet, faran kommer inifrån, från de regionala och nationella motsättningarna, från den ojämna och ojämlika ekonomiska utvecklingen och från det missnöje som en allt mer krisdrabbad ekonomi kan utlösa. Sovjet bedriver en infiltrationspolitik i Jugoslavien, skriver Arbetet som fortsätter. En sovjetisk invasion i Jugoslavien vore en oacceptabel risk för ryssarna själva. Genom invasionen i Afghanistan har de skapat ett internationellt läge där varje ny framfusighet, särskilt i Europa, innebär akut risk för världskrig. Moderata Borås tidning tror också att det avgörande för Jugoslaviens framtid inte är vad det ena eller andra supermaktsblocket gör, utan vad landet självt gör, och Borås tidning skriver: vad händer om de jugoslaver som önskar en övergång till västerländsk demokrati växer till i styrka och organisation? När folkledaren och statsmannen Tito inte längre håller Jugoslavien samlat kan det förr eller senare bli landets ödesfråga. Svenska Dagbladet obunden moderat kommenterar: majoriteten av det jugoslaviska folket kommer, vilka känslor de än må hysa för kommunismen, att sakna den hårdföre och många gånger överdådige mannen. För jugoslaverna var han en landsfader mer än en diktator. Han kommer att saknas också av många länder inom tredje världen som ansluter sig till den alliansfria rörelsen. Tito var en av dess grundare, och så sent som i somras var det främst tack vare honom som Fidel Castro förhindrades att manövrera den tredje världen närmare Sovjet.
Och med de ledarkommentarerna lämnar vi beskedet om prästen Titos död för den här sändningen. Sverige nu och storkonflikten på arbetsmarknaden.
Löntagarorganisationerna på den offentliga sidan med 26 000 medlemmar i konflikt har under helgen direkt förhandlat med arbetsgivarna. För närvarande är det inte aktuellt med någon upptrappning av stridsåtgärderna och förhandlingarna fortsätter idag. På den privata sidan har det inte pågått förhandlingar under helgen. Idag på förmiddagen ska medlarna träffa parterna, LO och Arbetsgivareföreningen. Arbetsgivareföreningen kan idag komma att varsla om ytterligare förlängning av lockouten mot 770 000 arbetare. Livsmedelsaffärerna på flera håll i landet blir utan mjölkleveranser idag. Orsaken är Livsmedelsarbetareförbundets blockad mot de chaufförer som inte är fast anställda vid Arla. I Karlskoga och Degerfors kommer mjölk bara att finnas i vissa affärer. Södra Kopparbergs län och Askersund blir helt utan mjölk idag. Och där kommer varken daghem, skolor eller affärer att få någon mjölk. I Göteborg står 20 bilar som levererar mjölk stilla. Och det innebär att många affärer i Göteborgstrakten idag inte kommer att ha någon mjölk att sälja.
Idag drabbas också skolorna i Göteborg hårt av konflikten. Mellan 3000 och 4000 lärare anslutna till TCOS går ut i strejk för att man anser att skolförvaltningen har brutit mot den pågående övertidsblockaden. Lärarna undervisar framförallt på låg- och mellanstadiet. Och omkring 30 000 elever i Göteborg blir utan lärare. Yngve Hansson, Ekots reporter i Göteborg.
Jag befinner mig nu på Gärsåsskolans skolgård i Kortedala i nordöstra Göteborg. I det här rektorsområdet finns det sammanlagt nära 900 elever, varav omkring 400 går i låg- och mellanstadiet. Men också högstadiet här kommer att drabbas eftersom en del av lärarna där också är anslutna till TCO. Om några minuter ringer det in för första lektionen här på Gärsåsskolan, men det finns inte många barn på skolgården. Det verkar som om föräldrarna har följt skolförvaltningens uppmaning om att hålla sina barn hemma om det går. Och tur i oturen, om man kan säga. arbetarna också är inblandade i konflikten. Antingen strejkar de eller är lockoutade och är alltså hemma. Men skollunchen serveras som vanligt i Göteborgs skolor. Och skolförvaltningen tycker att det är bra om eleverna går dit, för då kan de samtidigt få information om strejkläget och om det skulle finnas några alternativa sysselsättningar. Men skolförvaltningen ordnar inget extra för att sysselsätta eleverna. Man aktar sig för att göra något som kan betraktas som strejkbryteri. Vad man gör är att låsa upp till exempel pingisrum och bibliotek, vilket man gör i vanliga fall när någon lärare saknas. Fritidshemmen som tar hand om vissa barn efter skoltid kommer att öppet som vanligt. Men det är alltså efter skoltidens slut, och inte heller kan man ta emot fler barn än normalt. Det är alltså stor risk för att många låg- och mellanstadieelever, det vill säga barn mellan 7 och 13 år, nu blir utan tillsyn under dagarna. Högstadieeleverna däremot har närvaroplikt och måste alltså infinna sig på skolan. Och orsaken till lärarstrejken i Göteborg är alltså att TCOS anser att skolförvaltningen har brutit mot den pågående övertids- och nyanställningsblockaden genom att ta in vikarier. Skolförvaltningen tillbakavisar anklagelserna men medger att man tagit in vikarier. Dock bara för att ersätta sjuka och lediga lärare anslutna till akademikerorganisationen SACO eller helt oorganiserade lärare. Och i uppfattningen av att man har handlat rätt får skolförvaltningen stöd från statens arbetsgivarverk.
Yngve Hansson rapporterade från Göteborg. Vi ska sammanfatta morgonens övriga nyheter.
En grekisk tankbåt lastad med drygt 16 000 ton tjockolja gick tidigt i morse på grund utanför Dalarö i Stockholms södra skärgård. Fartyget har inte sprungit läck och kustbevakningen hoppas få fartyget av grundet utan att någon olja läcker ut. Fartyget, som är bland de största tankbåtar som tillåts gå in i Stockholms skärgård, hade lots ombord, och det finns ännu inga uppgifter om varför fartyget gick på grund. Boxerbåtar utrustade med oljelänsor finns ute vid Dalarö om tankbåten skulle springa läck. USA har utvisat 4 libyska diplomater och också kallat hem sin diplomatiska personal från Libyen. Enligt en talesman för USAs utrikesdepartement är anledningen att diplomater från Libyen driver hetskampanj mot landsmän som bosatt sig i USA. De som ockuperar Irans ambassad i London släppte igår ytterligare en person i gisslan. Det var den 5:e medlemmen av gisslan som frigavs, och nu beräknas 17 personer finnas kvar som gisslan på ambassaden. Ockupanterna, som kallar sig araber från södra Iran, kräver frigivning av 91 fångar i den sydiranska provinsen Khuzestan. Minst 9 människor trampades ihjäl och ett 60-tal skadades igår i Zaires huvudstad Kinshasa, då en stor folkmassa samlats för att höra påven Johannes Paulus hålla en friluftsmässa. Mer än 1 miljon människor hade samlats för att höra påvens mässa, och panik utbröt när alla försökte komma nära den tribun där påven framträdde. Och så ett sporttelegram. Höjdhopparen Rune Almén från klubben Karlstad Göta är klar för OS. Igår tangerade han sitt svenska rekord på 2,24 som också är kvalgränsen för OS.
Och så här blir vädret under resten av måndagen.
Hela landet får mest soligt väder med dagstemperaturer mellan 10 och 15 grader. Vid kusten blir det mellan 5 och 10 grader. Men Öland, Gotland, Blekinge och Skåne kan få molnigare, och där kan det också bli frisk vind från norr. Också i nordligaste Norrland kan det bli rätt molnigt idag, och i riksgränsen i fjällen väntas snöfall i samband med frisk västlig vind. SMHI varnar för brandfaran i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland.
Britta Berggren sa det. Jag heter Sven Irving och nyhetsproducenten denna måndag morgon Sven Wrang.